Låt oss be tillsammans. Gode Gud, vi tackar och prisar dig därför att du finns. Du är närvarande och du berör. Oavsett om vi är fysiskt på en viss plats eller långt borta. Tack Herre att du finns. Och vi ber för den här gudstjänsten och den här predikan, Herre. Och det vi sjunger och vi läser. Att det ska få beröra våra tankar, våra hjärtan, våra liv. Hjälp oss att lyfta vår blick och se att vi finns inte bara för oss själva. Inte heller bara för våra närmaste. Utan det vi gör, det vi är, vi säger och känner påverkar ända till jordens yttersta gräns. Herre, visa oss var och en och som församling och kyrka vår kallelse och vår uppgift att komma nära dig men också att föra din närvaro till jordens yttersta gränser. Herre, vi lägger den här gudstjänsten med alla dess aspekter i dina händer. I Jesu Kristi namn. Amen. Jag heter Christer Delander och jobbar som samordnare för Afrika Ekumeniakyrkan. Fram till något år sedan så hade jag också som en del i mitt arbete att samordna arbete för mänskliga rättigheter. Både Afrika och mänskliga rättigheter är områden som berör mitt hjärta. Och jag kommer berätta lite om det i den predikan som jag ska ha här nu också. Jag har nu sista året gått ner i tjänst för jag närmar mig pensionen och deltidspensionär. Och vid årsskiftet kommer jag bli heltidspensionär. Och min stora fråga är, ja, vad händer sen? Kallelsen och passionen finns ändå där oavsett om man arbetar professionellt med någonting eller inte. Och det gäller ju inte minst många av er som har tjänster eller pensionärer eller på annat sätt engagerar på olika håll. Men ni har sagt ja till Jesus Kristus. Ni har länkat upp er på den här gudstjänsten. Därför ni vill lyssna och vara med i det som händer i Andreaskyrkan. Och det som Andreaskyrkan är tänkt att göra och få betyda här på söder, i Stockholm, i Sverige och till jordens yttersta gräns. Ekumeniakyrkans vision växte ju fram i början när missionskyrkan, baptistsamfundet och metodistkyrkan gick samman. Och man funderar på vad är visionen? Och den vision som vi har, det är att vi vill vara en kyrka för hela livet. Där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Och världen är ju fokus här. Och därför tog jag med mig en jordglob. Jag tänkte att Afrika skulle finnas emot det här. Jag har gjort lite märken i Afrika där jag jobbade och bodde på 80-talet. Som missionär tillsammans med min fru Barbro och våra barn som föddes under tiden. Det blir lite mer jordglob framöver här. Apostlagärningarna 1 och vers 8 har ju betytt oerhört mycket den sista tiden i Ekumeniakyrkan. Det har varit temat för förra året och det är temat även nu. Till jordens yttersta gräns. Det är ju slutet av Jesu jordeliv. Han har dött och lärjungarna var förtvivlade och trodde allting var slut. Han uppstod och de upptäckte att han levde. De upptäckte att han fanns. Och att deras liv inte var meningslöst. Och från ångest och rädsla så fick de mod att stå upp. Men Jesus sa, gör det inte ännu. Vänta här i Jerusalem. Vänta på det fadern har lovat att ni ska få. Johannes döpte med vatten. Men ni ska bli döpta med helig ande. Det ska ni vänta på. Och när den heliga ande kommer över er. Då ska ni få kraft. Och vittna om mig i Jerusalem där ni nu är. Och runt omkring i Judén, hela Judén. Och även till Samarien. Och sen till jordens yttersta gräns. De har ju själv ställt frågan, ska du upprätta Jerusalem nu? Blir det vi hoppas på att den politiska militära upprättelsen för Israel ska ske? Och Jesus ville att de skulle öppna sina visioner längre än bara den plats de var på. Längre än bara den politiska situationen. Han hade en tanke för dem att de skulle få bära ett budskap som skulle förändra världen. Hela världen. Inte bara Jerusalem. Inte bara Israel. Till jordens yttersta ens. Men vad var då Jesu uppdrag? Ja, i Johannesevangeliet läser vi i samtalet med Jesus och Nikodemus, när de på natten där samtalar, så säger Jesus att så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, så att var en som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Så han ville förmedla till Nikodemus, han vill förmedla till dig och mig att han kom med livet, evigt liv, där den situation av förkrosselse, förtvivlan, hopplöshet skulle kunna vändas till hopp och ett evigt liv. Lite senare i Johannes evangeliet ser vi i debatten med fariserna att Jesus pratar i liknelse om får, om herdar, och hur de gamla Israels ledare beskrivs som onda herdar. Så säger han: tjuven kommer för att förstöra, men jag har kommit för att ge liv, liv i överflöd. Så Jesus vill inte ge oss evigt liv, men också överflödande liv här och nu. Ett bibelställe som har betytt oerhört mycket för mig, det är från Lukas evangeliets 4:e kapitel. Där Jesus är hemma i hembyn och går till synagogan som han brukar. Och han får bokrullen av rabbinen för att läsa. Och han rullar upp bokrullen och kommer till Jesaja-bokens 61:a kapitel, de första verserna. Och så läser han: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge befrielse till de förtryckta och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken, gav den tillbaks till rabbinen, och alla satt och tittade på honom. Vad ska han säga? Och så säger han: idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Det hoppet som Israels folk hade på den tiden om en kommande messias som skulle befria, som ju den här texten handlar om, säger Jesus: nu har det fullbordats. Jag är fullbordan. Och i det här så deklarerar han ju samtidigt vilket uppdrag han hade när han kom till jorden. Att förmedla glädjebud till fattiga människor, syn för blinda och helande för sjuka, befrielse för fångna och att befria de förtryckta, och att förkunna ett nådens år från Herren. Bakom detta nådens år kanske inte uppenbart för oss vad det står för, men för judarna på den tiden var det uppenbart. För i Gamla testamentets skrifter, i den direktiv som Mose fick från Gud hur Israels folk skulle leva, så var det väldigt tydligt att var 50:e år skulle folk befrias. De som hade skulder, de skulderna skulle avskrivas. De som hade sålt som slavar, de skulle befrias. De som hade förlorat sin mark, de skulle få tillbaka sin mark. Det är detta år, var 50:e år, som kallas jubelåret, eller i det här fallet nådens år. Nåd, då man får tillbaks det man har blivit av med eller fått sälja av på grund av missmod eller missväxt. Nådens år. Det handlar alltså om ett uppdrag som Jesus kom om, socioekonomisk rättvisa. Att människor som har hamnat i fattigdom, i förtryck, på grund av de politiska, ekonomiska strukturerna. Budskapet är att ni ska inte leva vidare i detta. Nådens år för er, att situationen ska förändras. Socioekonomisk rättvisa. Och detta var Jesu uppdrag till mänskligheten, till oss. Jesus inte bara förkunnade detta, han levde det också. Jag tänkte läsa ett ställe från Matteus evangeliets 9:e kapitel. Från vers 35 till och med vers 38. Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna och han undervisade i synagogorna och förkunnade budskapet om riket och botade all slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna så fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder arbetare till sin skörd. Jesus gick omkring. Han förkunnade. Han mötte människorna i vardagslivet. Han mötte människorna i synagogan, i gudstjänsterna. Och han såg hur de var förtvivlade. Fattigdom och förtryck. De levde ju under politiskt och andligt förtryck. Politiskt förtryck under romarna och andligt förtryck från de judiska ledarna som la bördor av mass 600 olika lagar som de måste hålla, som de inte klarade av. Och när han såg detta, då konstaterade han inte bara rent torrt att så här var det. Han berördes i sitt inre. Guds evangelium är inte bara fakta, visioner och strategier, utan det är någonting som berör. Det gjorde ont. Han hade medlidande. Karin Wiborn är nyvald biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan. Hon berättade för mig en gång, när de pratade om Jesus, om han hade en massa missionsstrategier. Då sa hon: nej, Jesus hade inte en massa missionsstrategier. Jesus hade bara ont. Jesus hade bara ont. Han berörde dessa människornas medlidande. Och det var detta som fick honom att handla. Hur är det med dig och mig? När vi möter människor som inte känner Jesus Kristus. Människor som lever i förtryck. Eller människor som lever i misär. I Sverige eller på andra håll. Berörs vi? Eller fladdrar det förbi som en information på tv-rutan som inte längre orkar ta in? Jesus berördes. Och medlidande i Nya Testamentet, vad jag förstår det, ordet kan översättas med dallrande tarmar. Inälvorna dallrade av förtvivlan. Och han vände sig till sina lärjungar, till dig och mig, och säger: skörden är stor, men arbetarna få. Be skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Lärjungarna hörde detta. Redan kapitel 10 så samlade Jesus lärjungarna och sände ut dem två och två till att förkunna, att bota, att hela, att möta människorna. De bad om arbetare. De blev själva bönesvaret. Är du ett bönesvar på den bönen? För din närmiljö, för dina nära kära, dina vänner. Här, nära, kanske också fjärran. Det här var Jesu uppdrag. Vad är då vårt uppdrag? Ja, Paulus skriver i sitt första brev till Korinterna att i första kapitlet, så 9:e versen, så skriver han så här: Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Så första kallelsen för dig och mig, det är att bli kallad till gemenskap med Jesus Kristus, vår Herre. Jag minns själv på 70-talet när jag som tonåring hade varit ateist, men kom i kontakt med kyrkan vid Brommaplan och hängde med några ungdomar till Oslo på en ungdomskonferens. Jag hade börjat intressera mig för evangeliet. Jag hade till och med fattat beslutet att jag ska testa om detta kan vara sant. Men där på mötet, nyårsafton i Oslo, så förkunnade en sa: den som vill följa Jesus Kristus, vad den kostar och vart den innebär att du åker iväg i världen, ska resa sig upp. Och för första gången så fick jag resa mig upp och säga: ja, jag är beredd att följa dig Jesus, vad den kostar och vart hem den bär iväg i världen. För mig blev det en ny start, ett nytt liv. Det var svårt. Första året var fruktansvärt jobbigt. När jag insåg att jag var den, höll på att bli den kristne eller den person som jag tidigare föraktat. Men Gud ledde mig och hjälpte mig. Och för min del innebar det så småningom att jag faktiskt också kom till andra länder, blev missionär så småningom i Kongo tillsammans med min fru Barbro. Men det här är inte bara något som är lite historiskt. Jag får nåden nu när jag går ner lite i tid i min tjänst att engagera mig mer i församling i kyrkan med Brommaplan. Och jag är med, får vara med i kurser, växakurser heter det, där jag möter människor som tidigare har varit med i AA, som tidigare har upplevt total katastrof i sina liv, som nu söker sig till kyrkan och gemenskapen. Och vi får se i närgruppssamlingar, vi får se i studiegrupper, människor som börjar närma sig Jesus Kristus och fatta beslut. I somras var det en man, vi hade en närgruppssamling och jag hade skrivit en fråga. Har du valt att följa Jesus? Om inte, vill du det? Och i närgruppssamlingen sa han efter ett tag, du har skrivit en fråga här om man vill följa, har valt att följa Jesus. Jag har inte valt det, men jag vill det. Han gav sitt liv till Jesus Kristus. Och för några veckor sedan, tredje advent, så döptes han i kyrkan Brommaplan. Och vi ser fler och fler vänner som kommer från ett trasigt liv, närma sig Gud själv och Jesus Kristus och få uppleva upprättelse. Det är en kamp, ibland går det inte bra, ibland går det bättre. Men som tar steg närmare Jesus Kristus och så närmare församlingen. Det är en verklighet. En annan sak i uppdraget blev väldigt tydligt för lärjungarna på uppståndelsens morgon, den söndagen Jesus uppstod. När de själva hade trott att allting var slut, Jesus var död. Och han mötte lärjungarna och de såg att han hade uppstått. Så säger han, frid var det med er. Och han visar dem sina händer, de begriper att han har uppstått. Och så säger han på nytt, frid var det med er. Så som Fadern har sänt mig, sänd jag er. Så som Fadern har sänt mig, sänd jag er. Och hur hade Fadern sänt Jesus? Jo, men var ju det han sa i Nasarets synagoga. Herrens ande över mig. Han har smort mig där framför ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna att nå dens hår från Herren. Det uppdraget hade Jesus fått och han förmedlade till människorna. Och nu vänder han sig till lärjungarna, till dig och till mig. Så som Fadern har sänt mig, sänder jag dig. På samma uppdrag, glädjebud till fattiga. Befria de som är fångna, andligen fångna eller orättfärdigt fängslade. Syn för de blinda och andra sjuka som får uppleva helande, hälsa. Eller andlig, mental blindhet, att det kan öppnas. Befria de förtryckta i Sverige och till jordens yttersta gräns. Och inte minst att förkunna ett nådens år från Herren. Vill du vara med? Vill du säga ja till det uppdraget som Jesus fick och han förmedlade vidare till sina lärjungar? Den här predikan av Jesus förvandlade mitt liv ungefär 2006-2007. Jag hade varit missionär i Kongo. Jag hade haft bibelstudier med människor, fått sedan människor komma till tro. Svåra situationer har också varit där. Jag var tillbaka i Sverige. Och jag jobbade i baptistsamfundet som internationell sekreterare. Och vi hade arbete och samarbete i Azerbaijan, i Centralasien och Vitryssland. Och jag var full av entusiast att dessa människor skulle få möta Jesus Kristus. Men jag upptäckte att de inte var fria. De var förbjudna att samlas i hem för att be tillsammans. De var förbjudna att förkunna om Jesus Kristus för sina medmänniskor. De levde i både politiskt och andligt förtryck. Och Jesu predikan i Nasaret förvandlade mitt liv. Det var inte bara att förmedla evangelium så att människor får ett evigt liv och relation med Gud själv genom Jesus Kristus. Men det handlar om att människor i sina livssituationer skulle uppleva befrielse på livets alla områden. Mentalt, psykiskt, socialt, ekonomiskt, socioekonomiskt. Och jag fick ta in den delen av evangeliet och den fick bli starkare i mitt liv. Ett helt evangelium för hela människan, till ande, kropp och själ, enskilt och socialt. Och det förvandlade mig och min tjänst på olika sätt. Jesus sa: vänta, när den helige ande kommer över er ska ni få kraft. Det här uppdraget, mina vänner, det går inte att klara av för oss själva. Det är ett omöjligt uppdrag i oss själva. Men om vi väntar och vi får den helige ande, när den helige ande kommer över er, ska ni få kraft och vittna om mig i Jerusalem, Judeen, Samarien, till jordens yttersta gräns. Det handlar om er här i Andreaskyrkan, där du sitter vid ditt köksbord eller vardagsrum, i din platta eller dator eller telefon. Dina nära och kära, barn, barnbarn, vänner, bekanta. Och det handlar om hela jorden. Det hänger ihop. Och jag tänkte att jag skulle kunna visa det på olika sätt. Ekumeniakyrkan jobbar ju för att nå till hela jorden på olika sätt genom samarbetskyrkor. Jag tänkte lyfta fram 5 stycken områden som Ekumeniakyrkans internationella mission fokuserar på. Nummer 1. Utveckla församling och kyrka. Det handlar om att hjälpa våra systerkyrkor att växa som kyrkor. Senaste åren har det varit stor konflikt i 3 av de här kyrkorna. Konflikt mellan kyrkoledning och styrelse och liknande. Och vi har varit med och stött kyrkorna för att de demokratiska processerna ska vara möjliga genom att det ska bli demokratiska kyrkor. Nummer 2. Nå de onådda. De folkgrupper och människor som aldrig hört eller inte ens idag har möjlighet att höra, därför de lever inte ens i närheten av kyrka eller andra kristna. Då tänker jag på våra vänner i Azerbaijan och Centralasien, där jag själv har varit flera gånger och mött dem. Jag tänker på en kvinna som heter, vi kallar henne för Miss Di, som bor i Centralasien, som får stöd från oss. Så i alla lägen hon är, så berättar hon om Jesus Kristus. Vi var på en konferens för ett par år sedan tillsammans, och på vägen dit åkte vi genom ett bergspass. Vi stannade vid en bensinmack där det även fanns ett kafeteria. Vi gick in och tog en kaffe. Hon såg en man på en bänk. Hon satte sig bredvid honom och berättade om Jesus Kristus. Kaffe var inte lika viktigt som att berätta. Och hon får stödja oss. Hon berättar för sina nära och kära. Hon väcker grannar om Jesus Kristus. En eld som hon inte kan låta bli. Jag tänker på Batir, som är en av evangelisterna som får stöd från oss. Kommer från Turkmenistan. Bor idag i Istanbul. Där han möter människor som kommer från Centralasien som gästarbetare eller besökare. Och han förkunnar evangelium för dem. Och det har bildats en församling i Istanbul med människor från Centralasien, speciellt Turkmenistan. De är 80 medlemmar idag. Och de möts. De upplever befrielse. Och han tränar dem så att de förstår Bibeln, budskapet, och åker tillbaka till Centralasien, där det är väldigt svårt att huvudtaget förkunna eller bilda församlingar, evangelisera. Och de berättar för vänner och bekanta om Jesus Kristus. Jag tänker också en tredje område, förbättra människors livsvillkor. Där vi får vara med idag att stötta människor i Kongo, Brazzaville, i den område som kallas för Pol, där det varit krig, inbördeskrig flera gånger nu senast 2016-2017. Och vi får genom en gemensam biståndsorganisation förmedla hjälp att människor ska få bygga upp sina liv efter kriget. Eller Kongo, Kinshasa, där vi har ett stort SIDA-projekt. Där människor får lära sig att bli entreprenörer för att försörja sig. Jag tänker på 4:e området. Stå upp för människors rättigheter. Själv har jag varit mycket engagerad i Ekumeniakyrkan och i samarbete med Europeiska Baptistfederationen när det gäller arbete för religionsfrihet. Också det framförallt Europa, Centralasien och Azerbaijan. Men vi har också arbete i Egypten och Indien för religionsfrihet. 75% av människorna i världen lever i en situation där religionsfriheten inte finns. Det är stora brott mot religionsfriheten. Vi är med aktivt och jobbar för detta. Men jag tänker också att vi tillsammans med internationella samfundet som kyrka har möjlighet att sätta tryck på regeringar. Vi möter i länderna de som är förtryckta och försöker tillsammans med dem besöka sina regionala och nationella myndigheter för att lätta deras situationer. Men vi är också med i FN och har möjligheter att ge rapporter, och även för organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, där vi ger rapporter om missförhållanden som då sätts det då tryck på regeringarna att ändra. Eller så tänker jag på att vi är ett aktivt ekumeniakyrka nu, är med och arbetar för Agenda 2030. En förbättrad värld där vi är aktivt med på olika områden. Och det femte området är att utbilda goda pastorer och ledare. Vi gör ett speciellt stöd för det i Syrien, i Kina och i Kongo Brazzaville, där vi har två missionärer, Carl Sundberg och Mami Rahirimanansu, som är lärare på universitetets teologiska fakultet i Brazzaville. Det är det här arbetet som du och jag idag ska få vara med och ge av våra ekonomiska medel. Det har varit problem ett antal år när ekonomin är internationell mission. Men vi önskar att stödet för detta ska kunna öka. Och du har möjlighet att vara med på detta. Men det är inte bara ekumeniakyrkan som gör någonting långt borta. Ditt liv här och nu har globala konsekvenser. Vilket avtryck har du i ditt liv? Det du säger, det du gör, påverkar din närmiljö. Dina barn, kyrkans barn som finns här. Och det de får bär de med sig resten av sitt liv. När de växer upp och bildar familj, skaffar en karriär. En del blir pastorer, en del blir lärare, läkare. Några blir kanske politiker och missionärer. Och det de har med sig fick de av dig, av mig, av oss i kyrkan. Men vi måste fatta beslut. Vilka vibrationer vill du ge som sprider sig till jordens yttersta gräns? Är det goda eller onda? Vill du bli en medarbetare som svar på att vi ber skördens herre om arbetare? Här och fjärran. För ditt liv påverkar hela världen. Och det världen påverkar dig. Vi behöver alla omvända oss, komma närmare Jesus Kristus. Det är svårt, men med Guds ande är det möjligt. Jesus, när han har mött lärjungarna efter uppståndelsen och gett dem uppdraget, alltså som fadern sänt mig, sände jag er, så stannar inte det han där. Han blåste på dem och sa: tag emot helig ande. Och nu vill jag uppmana dig och mig att vi öppnar våra hjärtan och ta emot Guds andes kraft och följer den riktning han ger oss till Jesus och från Jesus till jordens yttersta gräns. Gud välsigne dig.